Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Om jag tar på mig en tröja som jag tycker är fin, nu har jag en Lana Del Rey tröja på mig idag, och om jag tycker den är fin så går jag ut på stan och så liksom, tycker den är fin, och på ett sätt när jag går ut så tänker jag så här, jag bryr mig verkligen inte om det kommer någon annan som gillar Taylor Swift som inte jag gillar så mycket, för att liksom, det spelar ingen roll för att jag har den här tröjan på mig. Och så känns det lite grann med kritik, alltså recension, så att det är främmande människor för mig som kommer fram och pekar och säger du har en ful tröja.
Hallå Han är en av våra största regissörer och när nu uppföljaren till en av hans succéer kommer till bioduken, för övrigt efter en paus från film i 10 år, hade den världspremiär inte i Stockholm utan på en av världens mest framstående festivaler, den i Toronto. Ja, Lucas Moodysson är tillbaka med filmen Tillsammans 99 och hur nöjd han är med den, kristallernas inverkan på hans kreativitet och hur hans skrivmaskin nästan förstörde hans kropp, det avhandlas i extrainsatta Värvet avsnitt 590. Med just Lucas Moodysson. Nu känns ju du på gott humör. Men jag har fått känslan av att du egentligen vantrivs lite med intervjusituationen.
Det beror på bra frågor du ställer.
Ja.
Nej, jag tycker det inte. Nej, jag vet inte. Jag tycker inte om att vara så offentlig. Jag tycker inte jag har så mycket offentligt att säga. Så jag trivs inte i det, men sen så är det en annan sak. Om jag låtsas att vi bara sitter och pratar så är det okej. Okay.
Mm.
Men, och sen är jag väl inte jätteintresserad heller av att prata om det jag gör, så att säga.
Hantverket?
Jo, själva just precis ordet hantverket är jag faktiskt ganska intresserad av. Men liksom det som jag kanske är mindre intresserad av är kanske mer sånt där som psykologiskt och teori, alltså de sakerna. Jag tycker det är rätt roligt med hantverk.
Mm.
Jag är lite intresserad av vad du har för hörlurar och sånt på det. Mm. Sony tror jag.
Ja, det ska till. Det här är en Sveriges radioklassiker tydligen, var någon som sa.
Mm, sånt intresserar mig.
De är lite vassa kan jag tycka.
Mm,
men,
kan jag tro.
Men jag har ju tappat nästan, man tappar väl diskanten först va?
Ja, alltså men jag har hört också det där att det där är faktiskt väldigt subjektivt eller inte, alltså det är faktiskt, människor uppfattar olika, även med frisk hörsel uppfattar man olika liksom frekvenser på olika sätt, så att det krossar lite grann i det om hi-fi till exempel, för att liksom man ja, det var kanske väldigt sidospår, men jag intresserar mig för sånt. Jag tycker det är liksom, och sånt där är viktigt också, liksom vad man har för saker när man gör film och sånt där, vad man har liksom, vad man omger sig med för saker och liksom kameror, alltså allting det där som liksom att man bygger upp någon slags värld av saker som man kan känna någon slags tillhörighet med eller ömhet eller någonting för eller någonting sånt.
Mm.
Jag har inte Sony-hörlurar.
Okay.
Till exempel.
Utan?
Jag har Sennheiser HD 26 Pro.
Mm-hmm. Mm. Ja. Får googla sen och se ifall jag har råd.
De är inte så dyra.
Nej, jag fattar. Det är de här kanske. Jag vet inte. Jag har glömt. Men du, så här, nu när jag har liksom plöjt igenom de intervjuer med dig som jag har hittat, så tänker jag att en sak som går igen med dig, det är att du nästan alltid ogillar det du har gjort.
Nej, den här gången är jag jättestolt. Jag känner mig jätteglad över det. Men jag kanske, ja, nej, jag har nog rätt dåligt självförtroende ibland. Men just nu känner jag mig rätt nöjd faktiskt.
Mm.
Att jag är stolt över den här. Också konstigt, jag är stolt över den näst senaste filmen jag gjorde också. Vi är bäst också, jättebra.
Mm.
Konstigt nog liksom. Men det, sen skiftar det väl upp och ner. Det är väl någon sån där grej att man tycker man är bra ibland och dålig ibland.
Mm. Men då är jag nyfiken på liksom, för att även om, alltså så här, mellan gångerna som du gör någonting som vi tar del av, liksom, hur ser processen där bakom ut? Är det liksom, alltså hur ser skrivandet ut för dig egentligen?
Jag har så svårt att minnas, men just nu till exempel sitter jag och skriver hela tiden, och så liksom tänker jag så här, men det här är jättebra, så nästa tycker jag det här är jättedåligt, så kasserar jag det och så försöker jag få det att bli någonting annat, och så visar jag det för någonting, då skriver jag 20 sidor och så tänker jag att det är genialt, så visar jag det för någon och så märker man att det tycker de inte. Jag har inte så många som jag visar för, det är mest mina producenter och min fru, och så märker man liksom att det föll inte riktigt, så då blir jag så här, ska jag strida för det här nu, eller ska jag liksom gå vidare i någon annan riktning för att liksom för att göra dem glada, för det är så jobbigt att jobba med människor eller ha någon in på sig som inte riktigt sådär, så tänker jag så här, men okej, och då liksom kan det, då blir det väl att det kan splittras upp så att det kan bli någonting som kanske är en lite roligare historia, som kan bli någonting, och nu sitter jag och tänker på att jag ska göra en jättesmal dockfilm av ett projekt eller av en idé som ingen annan verkar älska så mycket, så tänker jag så kan jag göra en egen, alltså, och då menar jag inte dockfilm i en sån avancerad version, utan med att jag själv sitter med händerna och flyttar runt små dockor på ett köksbord och filmar med en iPhone eller någonting sånt och gör en voice over till den, ungefär så. Men jag skriver ju hela tiden, förutom under de perioder när jag verkligen inte kan skriva, och de kommer ibland och när det liksom bara är fullständigt av ett eller annat anledning bara liksom står helt still, och det är fruktansvärt.
Ja, men också när du spelar in, antar jag.
Nej, då skriver jag verkligen inte, och då, men däremot så kanske, nej, det verkligen inte, utan då går jag ju in i en helt annan roll, och det är jätteskojigt, för då blir jag ju liksom fullständigt liksom respektlös mot allt jag har skrivit och läser inte vad manuset och glömmer bort vad det ska stå, vad det står i manuset. Och apropå hantverk, det är ju liksom inte, det är både för att jag är den personen, men det är också lite grann att jag bejakar den, det sättet att arbeta på, att jag liksom går in i något slags kaos, men att jag försöker att det ska liksom vara ett glatt och vänligt kaos ändå, som är inbjudande, så det är liksom inte ett sånt där kaos där jag går och sliter mitt hår och alla är rädda för mig eller någonting sånt, utan försöker ändå undvika de dagarna. De kanske dyker upp, men jag tror inte det. Men liksom, och då har jag inte riktigt tid och att läsa manuset, så då är det mycket mer om improvisation och ganska stor, inte så mycket respekt för det skrivna ordet.
Nej, men det där är jävligt intressant, tycker jag. Och för en person då som jag, som aldrig har regisserat, så är en sak som jag återkommer till med människor som gör typ film eller föreställningar eller what have you, liksom, det är, i min begreppsvärld så är det liksom att man har en bild när man skriver sitt manus eller, ja, och så är det klart. Och då tänker jag mig att i kreatörens huvud så är bilden väldigt klar vad liksom slutresultatet blir. Mm. Och det här återkommer jag till hela tiden när jag träffar en regissör. Mm. Okej, okay, men hur nära kom du? Mm. Men är det intressant? Har du också den?
Ja, alltså, nej. Nu på sista tiden så är jag nog väldigt förtjust i att bara släppa saker och ting och se vad som händer. Sen återförs, alltså det är väldigt, det är ju men det är väldigt komplicerat. Du får komma och göra ett inspelningsreportage och sitta och titta. Jaha. Men det, jag tror det är viktigt att man liksom, för mig, men det är olika, jag säger inte att den ena processen är bättre än den andra. Alltså liksom, det finns ju allting från Hitchcock som menade i princip att det bara var ett manus och sen bara ställa upp skådespelarna som någon slags skåp som stod, som flyttades runt i olika rum, och så hade han redan tänkt ut exakt var kameran skulle stå och allting, och jag har ju inte tänkt ut någonting av det där nästan, förutom att jag kanske liksom har tänkt ut, vad ska man säga, stämningar och önskningar om att vissa scener ska liksom gå i vissa riktningar och sånt där. Men och sen kan jag ju förstås sätta stopp för improvisation också, för att liksom, dels för att olika skådespelare är olika bra på det, och dels för att ibland kommer jag kanske ändå på att det finns vissa bra repliker i manuset som jag kanske ändå vill få med. Jo, men sen får man ju komma ihåg att skådespelaren kan ju manuset. Så när jag säger att improvisera nu, så det är inte så att jag säger att släpp allt ni har, alla repliker ni har lärt er. Så att liksom, de känner väl ändå så att, jag tror ofta att de tycker ändå, de har ju liksom lagt in långa texter liksom, så det är klart att de inte bara vill kasta sig bort från det. Så att de är ju nog faktiskt egentligen, de och andra människor runt omkring mig som skripta och inspelningsledare till exempel, är ju de som på något sätt skyddar manuset. Och jag är ju liksom den som kanske inte skyddar manuset, utan liksom vill hitta på något nytt. För att jag, ibland känns det som att det är för att jag är uttråkad, men jag tror inte riktigt att det är det handlar om.
Nej,
ibland kanske.
Alltså att du är trött på din egen idé, så att du vill att den ska ta vägen någon annanstans.
Det är lite så när man, ja, lite så, det är lite som när man klipper filmen också, så kan man ibland liksom tänka så här, men den här scenen, du har sett den 100 gånger och vi sitter och petar med små saker, men kan vi inte bara stryka den, eller kan vi inte bara göra den helt annorlunda, för att man liksom vill överraska sig själv, för att man har någon. Jag säger man för att jag syftar inte bara enbart på mig, för jag tror att det kan handla om andra människor också. Att man har någon rastlöshet eller någonting sånt där. Det är lätt att man liksom man tröttnar lite grann på något sätt. Men Det är nog mest, alltså, det är nog mest ändå en metod som både kommer naturligt och som jag bejakar. Men det är också känner att jag liksom, att det är väldigt viktigt att jag har litat på alla mina medarbetare på olika sätt, så att jag liksom känner att jag bara är en som står i mitten och ibland bara lyssnar, liksom bara står och trivs av att andra människor gör bra saker som fotograf, och liksom som att det är en hel orkester runt omkring mig som är fantastiska. Och så därför är det väldigt, väldigt viktigt vem man arbetar med. Och för man kan ju inte liksom göra kaos i en situation där man vill göra, skapa det kaoset med, om de inte liksom tycker det är bekvämt eller trivsamt eller så. Liksom. Mm. Då blir det ju bara terror.
Det låter också som att det blir... Kan inte du förklara vad en skripta gör? För att du är nog bättre på det än jag.
En skripta sitter ofta bredvid regissören och håller liksom koll på manus, där man får med allting, och håller också koll på sådana saker som logiska saker, som att liksom vad har vi, vilken del av en scen har vi fått med i, alltså har vi fått med till exempel alla reaktioner på dig när jag säger jätteroliga saker, eller har vi bara fått med att jag säger de jätteroliga sakerna. Och den personen sitter nära mig också, var någon som jag kan viska till och säga så här, men var inte det här jättedåligt, eller kanske inte så rakt på sak, men ungefär. Och det kanske kan ju också vara liksom ett förtroende som växer fram efterhand kanske.
Men det känns också som att i det, då, det här liksom snälla kaoset som du skapar, att hålla reda på huruvida frisyren ligger åt höger eller vänster.
Ja, den typen av saker, men det absolut, ja just det, precis, den typen av klaffsaker som det då heter. Absolut, men kanske inte just frisyr, för att det finns någon som sköter mask. Okay. Men till exempel vilken hand höll du ditt vattenglas i företagningen? Och då är jag en sån som en skripta nog antingen älskar eller inte älskar, för att jag, för mig är det okej att det blir olika varje gång. Och om man då som skripta kanske tycker att det är jobbigt, så kanske, men om jag då säger så här, men jag tar ansvar för att det är okej att det inte blir rätt varje gång. Så jag liksom, jag har ju någon idé om att antingen ska tagningar i den här filmen, att antingen ska de vara väldigt långa och obrutna, kanske lite grann som ett poddprat, eller så ska de hackas upp väldigt mycket. Och att det liksom, det där liksom lite, det där lite mer vanliga klippandet mellan oss, och sen klipper man av när scenen är lite normalt lång. För mig är det liksom lite tråkigt, utan hellre att man får som nu breda ut sig.
När man träffar människor som jobbar med film, så känns det som att det är så där. Jag hade någon gäst här som för länge sedan sa liksom att det är ett under att det blir bra någon gång överhuvudtaget, för det är så svårt.
Det känns lite så.
Ja, men jag kan tänka mig det. Jag hör dig gärna utveckla det. Men jag tänker mig också att om man ska vara helt kompromisslös, då är det väl ganska perfekt att vara poet snarare än regissör. Men är det mer intressant för att det är svårare?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det är någonting annat också som gör att jag gör film, som är att det liksom på något sätt att man kan få lite så här ont i huvudet av att läsa dikter och liksom gå in i någon slags sån värld av att hålla på med dikter, både läsa och skriva, att man liksom, det blir som att det blir någon huvudvärk på något sätt, för att jag tror att det som jag liksom kan tillföra, det finns några saker jag kan tillföra om jag gör film, eller om jag hade gjort musik, vilket jag då inte gör, men om jag hade gjort musik hade jag kunnat tillföra liksom någon slags kraft och eufori, någonting som lyfter liksom. För en dikt är fantastisk, men den är ändå liksom bara på, den är på ett papper liksom. Den är liksom, ja, euforin infinner sig mer sällan. Och sen om jag gör film så kan jag tillföra en sak till, nämligen jag kan inte försöka ta det där som jag har på det här pappret och försöka och lägga till någon humor. Och jag försöker alltid undvika humor. Men sen hamnar jag ändå i den då, för att det liksom är ändå på något sätt livsnödvändigt. Så det kan faktiskt vara det som gör att min fru och mina producenter inte är så jätteförtjust i mitt senaste ofärdiga manus. För det är inte så mycket, jag tycker det är lite humor i det, men de tycker inte det är så mycket humor i det. det är på något sätt som att jag satt också en gång nu helt nyligen och tänkte så här, men okej, jag får försöka kanske anpassa mig och eller inte anpassa mig, liksom det är också för att det kan vara något intressant i det, men jag tänkte så här, okej, för att jag vet att liksom det som kanske tv-kanaler och sånt eftersöker att man ska göra någonting med det här mord eller någon sån true crime eller någon deckare eller något sånt liksom, så tänkte jag fan, men så kom på ett jättespännande brott som finns, alltså ett äkta. Så det här ska ändå ge det ett försök. Det här skulle faktiskt vara väldigt intressant att se om man kan skriva om det. Och det hade kanske, men det blir så mörkt. Det handlar ju bara liksom om människor som mår, alltså som är det blir jättehemskt liksom i huvudet också. Och säkert det som det handlar om var då ett verkligt brott, ett mord till och med. Så är det så här, men varför ska jag sitta och hugga i det här liksom? Nu dissar inte jag alla människor som ägnar sig åt det liksom. Men det är bara någonting som det bara börjar liksom, ångesten börjar krypa i bröstet liksom.
Och du vet också att om du ger det liksom den uppmärksamhet du får, så kanske du måste hålla på och umgås med det i 4 år typ.
Men det är ju det. Ja. Nu tänkte jag att jag gör det snabbt och så skriver jag bara manus och så får någon annan regissera. Så jag tänkte tidigare när jag skrev Lilla Forever till exempel, så tänkte jag att det här pallar inte göra. Jag skriver det så får någon annan regissera. Men sen kände jag att det var ju jag som fick göra det ändå.
Jag tänker mig dig också som konstnär liksom, som ganska obrydd kring vad folk vill ha.
Det är väl mitt ideal, men det är ju förstås inte. Jag blir ju jätteglad om jag stöter på någon som säger någonting glatt, och jag tycker det är jättetråkigt om någon säger någonting negativt och sådär. Men jag vill ju helst inte bry mig om det, för jag vill ju bara stå på egna ben, men det liksom blir ju konstigt. Jag tycker nog rätt mycket om de liksom oväntade reaktionerna som man får från något oväntat håll liksom.
Men så att det så ska jag så här försöka bena ut det här, så att vi pratar om huruvida du känner att du har behövt kompromissa mycket med din liksom konstnärliga vision eller vad man ska säga. Å ena sidan, å andra sidan just den här, i alla fall från mitt håll då, att jag tänker mig att du har varit fri i vilka historier du har velat och dessutom fått berätta. Känslan är inte att du har stuckit upp fingret i luften och frågat så här, okej, vart blåser det? Vad vill folk ha? Ja, det verkar som att alla vill ha en film om två tjejer som blir kära i varandra i en småstad i Värmland.
Dalsland. Nej, det var nog kanske inte de som ville ha då.
Men vi har ju ingenting att dricka. Det här då? Lång och vital, ört och vitamintablet. Alltså, el. Men Alvedon då?
Nej, lägg av. Det händer ingenting.
Jo.
Nej.
Men jag vill knarka!
Eller att liksom en film om ett kollektiv i liksom ironins tid, så att säga.
Nej, först och främst var det ingen som ville ha Ett hål i mitt hjärta och Container som ingen ville se överhuvudtaget.
Jag har ju i alla fall sett halva Container nu.
Ja, bra. Jag tycker den är rätt njutbar när man ser till exempel småklipp på YouTube och sånt som jag har hittat någon gång. Men den är inte så himla lång. Jag är rätt förtjust i den. Nej, men jag är nog rätt stolt över att jag har lyckats göra så olika saker och att jag liksom har någon slags spännvidd som går från väldigt breda saker till, eller inte breda, men alltså som fått stor publik, till väldigt, väldigt konstiga saker. Mitt ideal, om jag har ett sånt, det har jag kanske inte, men jag tror att jag är väldigt glad om jag får liksom göra olika saker. Och då innebär det kanske att ibland vara i en värld där jag ibland kanske kompromissar, men att de kompromisserna i slutändan ändå visar sig vara rätt bra. För att kompromiss är också, betyder väl också egentligen ofta samarbete, att man samarbetar med någon. Och jag och Lars till exempel, som producerar filmerna, vi har ju inte alltid tyckt likadant om allting, och jag har ju varit jätteirriterad på honom och han är irriterad på mig och sådär, för att vi liksom för att vi tycker lite olika om vissa saker. Men
vad kan det vara?
Ja, men varenda liten grej liksom, hur man ska klippa en viss scen eller vad som helst, det är ofta han är ju en väldigt enorm entusiast, så att han är liksom brinner ju för projekten på det sättet, så att det är liksom, men man kan nog säga så här, att han är nog under åren har nog varit mer intresserad än jag av liksom storyn och berättandet, att berättelsen ska hålla ihop och sådär. Medan jag är mer intresserad av detaljerna och liksom vilken tröja någon person har på sig, eller att jag, den och den repliken absolut måste vara med, eller att liksom, ja, vad det nu kan vara för någonting. Alltså det betyder inte att jag inte bryr mig om historien överhuvudtaget, men, och att det betyder inte heller att Lars inte bryr sig om detaljerna, men det är nog lite grann vad vi liksom svartvitt våra skillnader.
Men det här med liksom...
Och sen har vi, förlåt, men sen har vi, sen, och sen är min fru och henne mer som att jag bara lyder henne.
Okej. Okay. Det blir bäst så, eller?
Mm. Ja. Nej, inte, ja, alltså konstnärligt bäst så.
Ja.
Till exempel om hon tittar på en version av en klippning av en film, och så kan hon liksom på, så, och det här vi, jag uppmuntrar att hon ska göra på det sättet, alltså, att hon liksom bara ska säga så att, att det inte ska bli så mycket diskussion, utan att hon bara säger så att ta bort det, lägg till, där behövs, så, alltså väldigt fyrkantigt liksom. Mm. Och det brukar ju alltid vara så att det stämmer med vad jag själv tycker, fast att jag inte riktigt själv har fattat det på något sätt, så att hon är med så det, på det sättet. Men jag blir ju jätteirriterad och ledsen ändå när hon säger att någon viss scen inte håller och sådär. Mm. Men så det dröjer ett tag innan jag, eller jag känner att jag lider ändå liksom oftast.
Mm. Knyter näven i fickan kanske.
Ja, lite.
Tycker du om alla delar av processen liksom?
Nej, det tar lite, jo, nej, jag tycker inte så mycket om, jag är väldigt trött efter själva inspelningen, alltså själva när den är verkligen slut. Då är jag väldigt trött. Och då är klippningen ganska svår och ljudläggningen ganska svår efteråt. Men det är mest för att jag är, då känns det för mig som att det är slut liksom. Den här gången var det faktiskt en riktigt rolig klippning ändå. Två klippare, Andreas Nilsson och Vickis Munk, men i början var det mest jag och Vickis som klippte ihop hela filmen och sen. Och det gjorde vi väldigt, väldigt snabbt. Och jag gillar väldigt mycket att arbeta med människor som är väldigt snabba. Och jobbar väldigt intuitivt. Och på något sätt liksom inte riktigt vet varför. Man bara känner att så här ska det vara. Och det var väldigt, väldigt roligt.
Det var ju väldigt snabbt.
Ja, men alltså hon klippte, Vickis klippte parallellt under inspelningen. Så hon fick allt materialet och då klippte hon ihop allt. Alltså, om man behöll allting och liksom verkligen var, vad ska man säga... Jag har inte klippt bort någonting, även när det var uppenbart dåligt eller onödigt. Eller, ja, så. Då var filmen 4,5 timmar lång. Och sen satt vi och var otroligt glada slaktare i 10 dagar tror jag bara. Och gjorde den till 2,20 eller någonting sånt. Så att det var liksom, det var mer än 2 timmar vi slaktade bort. Och vi bytte väldigt mycket tagningar och dessutom. Och liksom, men det gick... Det var väldigt roligt. Och sen var det en lång process, flera månader, vilket är normalt alltså, av att justera och ta bort lite till. Där var nog en liten kompromiss från min sida, men jag tror att det kanske blev bra för filmen. Jag hade nog velat att den var lite längre.
Okay.
Men det är ju en smaksak.
Men det här då, för jag har fått fram mig att det jobbigaste, men det kanske är Lars Jönsson som gör det jobbet, men det jobbigaste med film verkar ju vara också att få ihop pengar.
Ja, men det, där går jag bara vid sidan, så att säga. Jag hör ju vad som händer, men jag är inte så delaktig i det.
Du behöver inte åka till Tyskland och klä dig i
kostym? Nej, jag är ofta sån som till och med inte får vara med på sådana möten, för att de vet att då blir jag rätt grinig.
Okay.
Så på många sådana möten, och även under till exempel klippningen och sånt, när det kommer mycket åsikter från olika håll, då får jag ibland inte vara med.
Okay.
För att då liksom blir det så dålig stämning i rummet av att jag är tjurig och säger nej, eller varför, eller du har fel, sådana saker. Så av diplomatiska skäl så får jag ibland inte vara med.
Nu ska vi se.
Men det är en jättejobbig process. Jag tycker det verkar som att det blir svårare och svårare. Därför att det känns som att det är en långsamma process. Jag uppfattade det som att i början på när jag gjorde mina första filmer, så var det inte så att man alltid fick ett ja. Men man fick liksom ett väldigt snabbt ja eller nej. Och det kom ofta liksom från en person på varje instans. Och det var liksom inte som att det skulle vara ett styrelsesammanträde. Och det var liksom inte som att man fick gå och vänta över hela julen. Alltså det var, eller ja, julen, men alltså lång, lång tid för mig. Och det tror jag kan frustrera. Jag säger inte att det är bra eller dåligt, för det kanske också är jättebra att fler beslut fattas i någon slags demokratisk anda med fler inblandade. Men det är det riskerat ur mitt och mina medarbetares perspektiv riskerade att döda lite lusten och inspirationen, för att man går och väntar och vet inte om det ska bli av och sådär.
Mm. Ja, men det måste ju vara svårt. Och det känns ju också som att det är... alltså, det känns som industrin, om man säger filmindustrin i Sverige, det är väldigt mycket liksom vad man tror är säkra kort som får pengar väl. Alltså,
det liksom... Jag vet inte, jag är inte så filmpolitiskt intresserad, men problemet idag, objektivt sett, är väl att oavsett om man satsar på säkra eller inte säkra kort, så går ju inga filmer bra. Svenska filmer går ju inte bra på bio i Sverige. Och vad det sen beror på, det vet jag inte. Om det är att om man satsar på fel filmer, eller om det är att filmerna är för dåliga, eller att det inte kommer bättre idéer, eller om de marknadsförs på fel sätt, eller om de får för lite pengar eller för mycket pengar, eller vad det kan jag inte svara på, men ingenting går ju bra. Så att alla förhoppningar om... Jag tror jag skulle kunna vara chef på något ställe och ordna upp det där.
Okej.
Okay. Men jag tror att jag har en känsla för ändå vad som skulle kunna funka. Även om jag inte, liksom, som du sa tidigare, jag har inte riktigt tänkt så när jag har liksom gjort mina filmer sådär, liksom att det ena och det andra skulle lyckas publikt. Men jag tror ändå liksom att om man är lite tänker efter, så kan man liksom räkna ut lite grann vad som faktiskt skulle få en publik. Och jag tycker liksom ofta kan känna liksom att många filmer som någon tror ska vara kommersiella kanske inte egentligen... Det kanske är ganska uppenbart att de inte kommer att lyckas. Liksom.
Mm.
Jag tycker det finns en del ämnen som man tänker så här, men det här, om man nu vill vara kommersiell, varför gör man ingenting om det här eller det här eller det här?
Okay.
Så kan jag tycka.
Vad skulle det här och det här?
Jag ska ha det jobbet först.
Mm. Okej, okay. Jag fattar.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo,
Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Apropå egentligen ingenting, men jag upptäckte i morse att en 22-åring vid Uppsala universitet har skrivit en C-uppsats om empatin i din lyrik. Alltså i år har han skrivit
det. Jaha, oj, wow, vad roligt.
Ja, inte det fantastiskt?
Jo, fantastiskt. Det gör mig jätteglad. Det är jätteroligt. Och det gläder mig också att det är någonting som har hänt liksom bortom mig. Det är det jag tycker är det roligaste. Det är jätteroligt. Men det, just det att det liksom inte är någonting som jag visste om. Och någon, jag var i Toronto och de reaktionerna som kom där. Att det liksom plötsligt stöter man ihop med någon på gatan som säger att de träffades och blev ihop när de såg Vi är bäst och sånt. Liksom. Alltså den sortens lite oväntade är jättetrevligt. Mm. Och du kan känna att det pågår också på något sätt bortom mig så att jag blir riktigt glad. Men jag tänker också att jag vill nog inte läsa den uppsatsen. Liksom. Den, så.
Ja, jag,
men vad roligt.
Jag läste halva även där.
Okay.
Ja. Men det här med att få den typen av reaktioner, jag menar, är det därför du gör det? Nej, eller?
Nej, det är det nog inte. Det gör kanske delvis för att jag inte kan så mycket annat och att det liksom på något sätt har... Nej, men det låter kanske lite så löjligt, men samtidigt så tänker jag så här, om jag skulle sluta nu och vad ska jag då liksom? Jag har inte riktigt något annan som jag har ingen annan utbildning liksom. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Alltså jag har intressen, men de är inte något jag kan inte bli liksom, ja. Men det vad skulle bli?
Proffsidrottare är svårt, kanske.
Ja, precis. Men jag känner lite som... jag tappar bort hans namn. Det var inte Joe Strummer, men det var en annan i The Clash som blev intervjuad av sin dotter som frågade sig, om du inte hade blivit rockstjärna, vad hade du velat bli då? Då svarade han att han hade velat jobba på ett lager. Och det tycker jag alltid känns som att liksom, så här, hålla ordning och reda på någonting. Och då kan man liksom gå och tänka på något annat kanske samtidigt. Liksom. Jag menar inte att det är ett hjärndött jobb eller något sånt. Men liksom det är så här rejäla saker, ordning och reda. Liksom. Jag har grannar där jag bor i Småland som liksom jobbar i skogen och sånt. Det känns otroligt avancerat. Så det är för så, liksom, så det är liksom långt bortom min kompetens. Men det känns också som något... Liksom, något härligt att vara ute i någonting, liksom röra på kroppen samtidigt som man arbetar. Liksom. Och så får i bästa fall liksom ändå att hjärnan kan gå runt lite, man kanske kan lyssna på musik och sådär.
Mm. När folk pratar om, ja, men säg Dramaten till exempel.
Mm.
Så är det alltid typ så här, varför vi sätter upp Medea nu 6000 år efter att den skrevs? Mm. Jo, men det är för att den säger så mycket om det moderna samhället och bla bla bla. Mm. Får du den typen av frågor också? Eller är det någon fråga som du ställer dig själv? Liksom, tillsammans 99 kommer nu hösten 2023.
Mm.
Måste den säga någonting om vår samtid eller liksom... liksom något slags, ja.
Nu, nej, det måste ju säga något om hur det är att vara människa eller någonting sånt, och det gäller ju alla tider, men nej, jag tycker inte man behöver liksom sitta och liksom och vara så här, vad är det för tidsanda nu, och jag tror också det skulle bli väldigt tråkigt då på något sätt att liksom alltså det blir lite, nej, så tänker inte jag. Jag tänker inte så. Alltså det vill säga, sen har du liksom en, för mig tillsammans 99, har ju en väldigt sån samtidskänsla för mig personligen och för min generation nu personligen, eftersom den handlar om att min generation har gått in i den åldern, även om det inte är 1999 nu, det är matematiken där är lite komplicerad, men liksom, alltså det har ju liksom en, alltså där har jag en känsla av att vi, men det har ju inte med 2023 att göra, det har ju med min generations ålder att göra. Men sen tänker jag väl att om man gör något riktigt bra så är det alltid på något sätt, har alltid betydelse. Men det där jagandet efter att det på något sätt ska liksom tiden, det intresserar mig inte jättemycket. Sen kan det finnas saker i tiden som intresserar mig i sig själva, men det är för att just den specifika grejen intresserar mig liksom. Och det kan jag sitta och skriva om nu här, om inte vet jag, om Bianca Ingrosso eller vad som helst. Jag skriver inte om Bianca Ingrosso, men alltså jag kan inte se mig för någonting sånt till exempel. Men det betyder nog inte att jag liksom vill avslöja samtiden som sådan, för det tycker jag alltid att det blir liksom lite. Jag tycker att när jag har varit mest ute och liksom försökt liksom tala om någonting, så har det blivit som sämst det jag har skrivit. Liksom. Jag är inte så jätteförtjust i Mammut till exempel, och inte jätte förtjust, eller tal folk brukar tycka det är konstigt, men jag är inte så jätteförtjust i Lilja Forever, för att det känns som att liksom de är gjorda lite grann av någon som trodde han visste mer än han visste på något sätt liksom.
Fast är det inte liksom ändå ett försök att belysa någonting som...
Jo, jag kan vara stolt över dem på det sättet också, att det liksom, alltså, men liksom de känns som att de är kanske minst jag på något sätt ändå. Men det var, men den här filmen för första gången, SVT är inte med och finansierar den här filmen, och det är helt okej. Det gjorde att vi fick väldigt stora finansieringssvårigheter. De har varit med i alla mina andra filmer, inklusive Container och de konstiga filmerna tror jag. Men de tyckte inte det här manuset var bra. Och det var för att de tyckte inte det var... De skrev att det var inte relevant i vår tid. Men de kanske har rätt. Jag säger inte att de har fel, men det, för mig är det en lite märklig motivering. Men sen, som sagt, jag dissar ingen. För att jag tycker nog att det som är bra är alltid relevant.
Det var lite fint. Jag hade Silvana Imam här nyligen, som ju spelar huvudrollen i Dogborn.
Okay.
Du har inte sett den?
Nej.
Nej. Kom väl...
Jag ser ju ingenting.
Du gör inte det?
Nej.
Okej. Okay. Ingenting?
TV-serier ibland, film nästan aldrig.
Nej. Varför?
Jag tror det mest är att jag jobbar med det själv, så att det liksom blir någon slags... Det är jobbigt när det är dåligt, och det är jobbigt när det är bra också. För då blir man så här, de är bättre än jag.
Ja, jag fattar. Men också kanske är det också det här som jag återkommer till orimligt ofta med låtskrivare som inte kan lyssna på musik för att de går in i någon slags dissekeringsmode.
Ja, lite så. Men också på något sätt att skydda mina egna idéer, och på något sätt också ärligt talat att liksom det som alltid var min grej från början, det var ju inte film. Jag var inte så intresserad av film när jag var liten. Jag var intresserad av musik och att läsa. Och på något sätt är det som att jag ville bli skådespelare. Jag ville hålla på med teater, för jag hade sett Lars Norén på Malmö Stadsteater. Så jag gick teatergymnasium ett år innan jag hoppade av, för att jag hade fått ge ut en bok. Så det var ju mina saker på något sätt. Och för mig är det på något sätt som att de där sakerna är fortfarande mina saker. Det är bara att i film så är det på något sätt som att jag får ta dem och slänga ihop dem och laga en maträtt av dem. Liksom. Jag får ta liksom... text, liksom. Jag får ta liksom litteratur, böcker, jag får ta liksom musiken, även om jag använder musik mycket mindre nu faktiskt än jag gjorde tidigare, så liksom är det ändå någonting musikaliskt i filmerna på något annat sätt också, med att bygga någon slags låt, någon slags symfoni, eller liksom någon slags, inte symfoni, någon slags LP kanske, som liksom så här, låt efter låt, alltså liksom en scen och så kommer en annan scen och så kommer en annan scen. Och så tyckte jag var rätt roligt att fotografera stillbilder också, så att på något sätt så film konsten i sig har aldrig liksom varit min kärlek på något sätt, utan det har liksom varit alla de andra konstformerna som jag liksom har kastat in i det liksom. Och när jag känner liksom att jag dyrkar saker och ting nu, så är det ju inte så ofta filmer eller aldrig filmer i princip.
Vad dyrkar du nu då? Musik?
Musik och lite vad kommer här nu för en bok?
Nej, men det här har ingenting med dig att göra förutom att jag kunde liksom inte låta bli att tänka på honom när jag tittade på Container.
Jaha, ja.
Vi har tagit fram Elis Monteverde Burås senaste bok Ironi för änglar.
Ja, men det var väl en rolig jämförelse. Mm. Det tycker jag inte var helt fel. Den ligger på mitt skrivbord hemma faktiskt.
Mm. Och vi var på vad du dyrkar.
Ja, förlåt. Nu kastar du fram en bok och frågar om jag dyrkar den.
Nej, vi var på vad du dyrkar. Och
Jaha.
Det kom i otakt. Jag ber om ursäkt. Har du inte läst den så är det svårt att dyrka den kanske.
Ja, men jag håller på att läsa den, men det är svårt att säga att jag dyrkar.
Det kommer.
Okej. Nej, det är nog mest musik, men böcker och musik. Mm. Det som jag har dyrkat mest nu på sista tiden, det är nog Lana Del Rey. Mm. Som jag har på min t-shirt idag för att tala om det.
Ja.
Och så har läst Sappho, den gamla grekiska poeten, mycket på sista tiden, om och om igen. Som jag tycker är jätterolig också, för att det finns ju bara, de flesta av hennes dikter är ju bara kvar i små, små fragment. Så jag tycker det är, apropå att det finns sällan humor i poesi, men det uppstår ju en väldig humor i att en dikt eller ett fragment, den kanske ska hänga ihop med något annat, men liksom att det enda som är kvar av en av dikterna är tvättmedel. Det väcker så otroligt mycket. Det är liksom väcker så otroligt mycket frågor om bara en sån sak som vad var det för tvättmedel? Då, vad hade man då för tvättmedel?
På antiken,
så henne har jag dyrkat lite grann på sista tiden också.
Jo, men det här då att liksom du som liksom den unga Lukas Moodysson liksom drömde inte om att en dag stå på filmfestivalen i Cannes så att säga. Gör det på något sätt att du liksom känner dig ohemma i de salongerna fortfarande?
Ja, så kan det nog vara lite grann. Mm. Nu menar jag inte att jag liksom, att det var något rättesnöre hur jag var när jag var 17 eller något sånt. Men jag liksom tänker nog ibland om jag skulle ha tyckt att det här var kul eller bra eller starkt eller berörande när jag var 17 år eller någonting sånt. Som sagt, det är inte liksom, man ska inte vara löjlig och tycker att man var som bäst när man var tonåring, men man får liksom ibland kanske bara försöka påminna sig om var man kommer ifrån på något sätt och vad man liksom vad man har med sig från då och inte med sig från då, och att men också rensa i det, som att viss musik som jag lyssnade på då eller vissa saker som jag tänkte då och sånt är förstås helt idiotiska, och om man får den idiotiska idén att läsa några gamla brev eller dagböcker man skrivit, så häpnar man ju över sin, eller jag häpnar över min dumhet och självupptagenhet och ointelligens. Men det finns ju ändå någonting där som man liksom måste värna om på något sätt.
Mm.
Och när jag värnar om det, då känner jag ju mig väldigt främmande i alla typer av salonger.
Okay. Mm.
Det gör jag nog. Och också på något sätt främmande i alla typer av liksom ska säga. Men det är så dubbelt, för det är inte som att man inte, att det är som att jag inte vill att folk ska tycka om det jag gör, utan jag är ju helt, blir jätteglad av det. Men det är bara någonting som liksom instinktivt tar emot så fort människor i grupp tycker om någonting. Det handlar inte bara om att tycka om det som jag gör, utan det är på något sätt som att i mina instinkter sitter hela tiden, det kan vara fel, det är ofta fel, men det sitter hela tiden den här känslan att om många människor gillar någonting så är det något som inte stämmer.
Okej.
Okay. Mm. Alltså liksom det är som att när att man vill ha sin passion eller liksom sin grej i fred på något sätt.
Mm.
Fast jag brukar alltid dela folk liksom, det brukar inte hamna så ofta i att alla tycker om det. Det brukar ändå bli någon slags blandning.
Mm.
Så det är nog, det tycker jag känns bra. Alltså man blir ju ledsen ändå. Om man får dåliga recensioner och sånt.
Jag tänker mig, alltså så här, du vet, jag var på frihet förut som begrepp, liksom. Mm. Och jag tror att jag har blivit medveten om vilken, liksom, hur viktigt det där har varit för mig, tror jag. Att, och jag vet inte om det är en så här skilsmässobarngrej eller någonting sånt. Mm. Men att alla måste tycka om mig.
Mm.
Nu är jag då snart 50 och liksom försöker tänka så här, ah, okej, okay, men vad vill jag? Mm. Liksom, vad tycker jag? Mm. Och sen så kanske de kan få bestämma sig om de gillar mig eller inte. Mm. Och det kanske inte ens, gissningsvis så kommer jag inte ens krusa deras yta. Mm. Det gör liksom ingenting. Mm. Och utifrån sett så känns det ju som att du har ju haft det där sedan dag ett. På något sätt, det obrydda. Men så är det kanske inte.
Det är ju inte så. Jo, på sätt och vis, på ett sätt. Men det är ju dubbelt. Alla människor är ju lite schizofrena på något, alltså, i icke-klinisk bemärkelse. Men alltså, det är ju dubbelt. Jag menar, jag blir ju jätte ledsen faktiskt. Liksom, om ja, man får... alltså, det är tråkigt om ingen tycker om det man gör, förstås. Men alltså... Men det är dubbelt, för jag på ett sätt är jag ju inte alls intresserad. Men det är lite grann så här, känns det lite grann som. Det är klart att man liksom, om jag tar på mig en tröja som jag tycker är fin. Nu har jag en Lana Del Rey tröja på mig idag, och om jag tycker den är fin så går jag ut på stan och så liksom, tycker den är fin. Och på ett sätt när jag går ut så tänker jag så här, jag bryr mig verkligen inte om det kommer någon annan som gillar Taylor Swift som inte jag gillar så mycket. För att, liksom, det spelar ingen roll för att jag har den här tröjan på mig. Men om det ändå kommer fram någon människa på stan och säger vilken ful tröja du har. Då liksom är det så här, och så känns det lite grann med kritik, alltså recension. Det är främmande människor för mig. Så kom fram och pekar och säger du har en ful tröja. Och det känns så liksom så, det känns så konstigt, för jag vet inte liksom, det hade varit värre om det var någon som sa hej, jag gillar också Lana Del Rey, men jag tycker ändå du har en ful tröja för att du passar inte i den. Förstår du vad jag menar? Mm. Då är det någon som liksom man känner sig ha samma smak som man själv och ändå ogillar om det man gör eller den tröja man har på sig.
Borde inte det göra ännu mer ont?
Jo, det är det jag menar. Ja. Mm. Då gör det ont. Men när det är en främling så gör det på ett sätt mer ont, men på ett sätt så är det lätt att rycka på axlarna åt det också, liksom. För att på ett sätt är det ju jättejobbigt att bli påhoppad av en främling på bussen som säger att du passar inte i röda skor. Mm. Eller någonting. Mm. Jag vet inte, vad tycker du själv skulle vara värst? om en vän sa du passar inte i röda skor, eller om en främling sa du passar inte i röda skor. Ja, nu har du inte röda skor.
Nej, de är någon slags blå.
Mm.
Nej, men Nirvana nu, Lukas, det är ju att bara välkomna den där åsikten och låta den rinna av en. Men att det var ju kul att någon tyckte något.
Ja, jag vet inte. Man kan hörlura på sig så hör man ingenting.
Jag älskar mina röda skor.
Jo, men så är det ju. Mm. Jo, men jag tycker väldigt mycket om min tröja. Så att det är klart att det är så. Men samtidigt är det klart att det är väldigt konstigt. Men alltså, ofta känns det faktiskt mest som att det är jättekonstigt att folk har... Jag menar inte att filmer och böcker inte ska regisseras, men däremot är det...
Recenseras.
Mm. Vad sa jag?
Regisseras.
Recenseras. Mm. Men däremot är det bara väldigt konstig känsla för mig. Om de har samma världsbild som jag på ett ungefär, om de har samma humor ungefär som jag, om de gillar samma typ av skor som jag ungefär, inte exakt, men ungefär. Om de ändå ogillar det jag gör, då känns det sorgligt liksom. Mm. Men om det är människor som liksom till vardags är ishockey-supporters eller någonting, då kanske det är bara skönt att de inte gillar. Inget ont om ishockey, men mm. Men du förstår vad jag menar. Mm.
Men om jag kokar ner frågan då, känner du dig fri?
Ganska fri. Mm. Det är svårt.
Mm. Jag vill gå tillbaka till ditt skrivande. Vad behöver du liksom för att det ska funka?
Det är olika under olika perioder. Jag har haft så här skrivkatastrof år där jag liksom både av psykiska och fysiska skäl faktiskt inte kunnat skriva. Jag hade en period när jag liksom på något sätt, jag skrev så mycket på skrivmaskin så att jag blev fysiskt nedbruten, så jag hade jätteproblem med en handled och de visste inte om de skulle operera eller vad de skulle göra. Fick samtidigt problem med ryggen och nacken och allting, så att jag var till och med sjukskriven för jag kunde inte hålla i en penna liksom. Och efter att tänka att det kanske var lite psykiskt på något sätt, men läkarna såg det som fysiskt. Och så vred jag ett knä ur led dessutom, eller skadade menisken för att när jag lekte med mina hundar och ute, så då kunde, så att jag var liksom helt knäckt fysiskt. Men sen har jag haft också perioder när jag liksom av liksom skrivkrampsskäl suttit fullständigt stilla, och det är ju oerhört plågsamt. Extremt plågsamt. Och då har jag alltid försökt hitta metoder som ofta ibland har funkat, ibland har funkat, som att liksom göra liksom verkligen som att bara liksom, som att jag lägger ner jättemycket pengar på att köpa vissa pennor för att de ska funka, alltså någon slags magiska idéer om vad som ska fungera och inte fungera. Och ibland flyter det bara på som ett rinnande, som det bara flyter på. Nu är jag så på när det bara kom, det bara rusar ut. Om det blir bra eller dåligt, jag har ingen aning om, men det bara liksom dag efter dag, jag kan bara bara skriva hur mycket som helst. Och nu, för att det ska bli så nu, så är det viktigt att jag har byggt upp en liten egen bubblevärld. Och nu är jag nästan bara på landet, så jag träffar bara min fru och ingen annan och mina hundar. Och liksom är inne i någon slags liten universum, och så har jag börjat tro på allting, så jag har jättemycket kristaller och stenar och stenåldersyxor har jag också.
Alltså, det var dina kristaller som var med tillsammans 99? Nej.
Ja, men det var startskottet lite grann, för att jag hade, de var mina egna, men efter det så blev jag ännu mer intresserad. Gustav Göran har en sån liten schamanskallra.
Just det.
Det är komiskt liten. Mm. Men den var inte min då, men den, jag hade köpt den. Så den använder jag faktiskt varje morgon och som en skallra i alla väderstreck och upp mot himlen och ner mot jorden under mig för att uttrycka min tacksamhet.
Mm. Fan, det låter som att du är 3 centimeter från att börja med svamp.
Nej, jag är många kilometer därifrån.
Okay.
Är inte alls intresserad av sånt. Nej.
Det lät som en slippery slope bara, när man börjar kolla på liksom, naturfolkens... ja.
Nej, jag är också väldigt... även under inspelningen är jag väldigt intresserad av skandinavisk, nordisk förkristen kultur och religion. Så jag... intresserar mig mycket. Så jag har varit ute och letat efter små, jag har hittat några på riktigt faktiskt, hittat några små stenåldersfynd, för jag har varit ute och rotat på olika ställen, inte grävt för inte, men på ytan på ett ställe där det hade grävts av andra skäl, de skulle anlägga grejer. Då kan man gå och titta där när man går med hund, så har jag hittat massa små fragment. Som jag först visade för någon på länsstyrelsen, för det är dit man ska vända sig först om man tror att man har hittat fornfynd, och de var så här, nej men... Men jag är så, de tror inte på det, men jag är så rättshaveristisk så jag var tvungen att vända mig till en arkeolog också, och de sa, jo då, det här är jätteintressant, vad fint. Så men... det har jag ägnat mig åt. De har jag också på mitt skrivbord när jag skriver. Alltså på något sätt bygga upp sin egen värld också med musik och... vad det är för bilder på väggarna och på något sätt sådär. Och under andra perioder i livet har jag känt att det har varit nödvändigt att göra precis tvärtom, nämligen ha liksom någon slags vitt omkring mig så att det liksom inte störtar över mig. Och nu störtar det över mig lite för mycket, så att jag måste nog börja rensa bort lite bland stenar och böcker och alla drivor med saker liksom.
Mm. Den där gamla Stephen King-tricket att liksom skrivbordet ska vätta åt den tråkigaste väggen.
Ja, ibland, men just nu är jag precis tvärtom. Att om jag fastnar på något sätt så har jag liksom...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mina så här Sappho och andra böcker, alltså det finns där som liksom man bygger upp som ett litet eget universum. Det är också det jag tycker är så fantastiskt med att göra film överhuvudtaget, att man får bygga upp ett eget universum, scenografi och kläder och sånt, att man liksom får vara som någon slags liten, ha som en liten dockteater eller en liten dockskåp eller någonting sånt liksom. Sitta på golvet och så. Du får det till vad som var tråkigast, men en av de saker som är roligast är ju faktiskt scenografi och kläder. Jag tycker det är fantastiskt roligt.
Ja, jag är helt ointresserad av vad du tycker är roligast.
Du är ointresserad av det?
Ja, jag ville bara veta vad du tyckte är tråkigast.
Okej.
Okay. Ja. Nej, det var skämt. Tack, det var intressant. Ja. Skriver du dagbok?
Nej.
Nej. Men du gjorde under 12 månader i skugga, eller? Eller ja, hade en fejk dagbok?
Ja, man kanske kan kalla det dagbok. Jo, det var det kanske nog. Jo.
Men inte, liksom, det är inte en rutin du har?
Nej. Och som jag sa tidigare, att om man någon gång fick för mig att liksom läsa några gamla dagböcker från när jag var ung, så slår det mot mig hur ointelligent jag är. Så att, och det var så, det känner jag liksom att när jag, om jag ska sitta ner och skriva ner så. Jo, jag skriver faktiskt, vi har ett block. Så på varje, alltså, där jag skriver liksom mina, alltså, ja, texter, påhittade saker. Allra högst på pappret så skriver jag dagens datum, och så skriver jag typ två stödord. Mm-hmm. Typ dålig dag. Mm. Ångest. Eller det regnar ute. Men inte mer än så. Mm.
Vad ger dig ångest då?
Jag är ju nog lite bipolärt på, alltså det går ju nog upp och ner. Jag har nog, det kommer nog lite ångest ibland och sådär, men jag tycker jag håller det ganska bra koll på det just nu. Men livet är väl komplicerat för alla, så att alla har väl ångest ibland.
Mm. Jag förstår. Du, din härliga pressperson vinkade just att tiden börjar ta slut.
Jag tror hon gör det när det är inte slut på sekunder, men nej, vi kan sluta nu.
Men att det börjar ta slut. Ja. Men innan du går, bara, vill du hälsa, det är kanske inte hela svenska folket, men det är ändå delar av det. Vill du hälsa något till dem?
Är det här något du alltid gör?
Nej.
Nej. Jag tänkte bara att jag skulle ha förberett mig på det.
Specialare bara för dig.
Jag vill hälsa att fler människor ska flytta ut på landsbygden och inte bo och trängas i städerna, och att det finns jättefina hus som står ibland tomma, och det finns byar som behöver människor som flyttar dit, och man mår bra av att vara mycket ute i naturen, så jag tycker att fler människor ska flytta ut på landet.
Har du lämnat stan helt?
Nej, men jag önskar att jag hade gjort det helt och hållet, fast det kan jag inte riktigt, för jag har barn på olika ställen, så jag kan inte riktigt bara bo som en eremit någonstans. Men jag, nej, det har jag inte. Men jag bor så mycket jag kan, bor jag i Småland, i en liten by. Mm. Långt från asfalt.
Känd från Gösta?
Ja. Faktiskt, samma by. Och sen promenerar jag ibland 4 kilometer till asfalten, och sen är jag nöjd med civilisationen, så går jag tillbaka. Mm.
Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Jag måste ju be om ursäkt till alla dalslänningar för att jag inte hade koll på var Åmål låg. Nu vet jag, har googlat. Däremot hittar jag till biografen Tillsammans 99 går upp idag. Och med det tackar jag för idag. Ska bara förklara att vi hade för många gäster under hösten och fick helt enkelt lägga in ett extra datum. Därav fredagssläpp. Men på måndag är allt som vanligt igen när Adam Lundgren tittar förbi. Värvet görs av Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast. Tack för idag.